En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hon var en väldigt faktiskt glad och sprallig tjej, busig, också väldigt duktig och mogen för sin ålder, tycker jag. Och väldigt, ska jag säga, hon ville kämpa för kvinnors rättigheter, helt enkelt. Hon ville kämpa för sina egna rättigheter, att få leva som hon ville.
Det här är Pernilla. Hon pratar om sin vän, en ung kvinna som kom från Afghanistan och som var både en kompis och arbetskamrat till Pernilla. Hon hette Shahida.
Hon ville få jobba, hon ville studera, hon ville gifta sig med någon hon älskar och bilda familj och ha ett bra liv.
Vi träffas hemma hos Pernilla i Växjö tillsammans med Susanne som jobbade på gymnasieskolan där Shahida gick. Susanne instämmer i beskrivningen.
Ja, det är nästan detsamma. Busig som du säger, Pernilla, det var hon verkligen. Hon var väldigt klok. Hon kunde vara väldigt tydlig och mycket för rättvisa. Bland annat då sin egen situation gentemot bröderna då liksom. Varför får inte jag göra så och mina bröder får göra så? Vi är ju i Sverige nu och sådär.
Shahida var enda dottern i familjen där det fanns flera bröder. Och det var stor skillnad på hur hon behandlades av föräldrarna jämfört med sina syskon. Fast Shahida gick i skolan jobbade hon vid sidan av på ett äldreboende.
Hon fick ju jobba för brödfödan, hon fick ju sätta in pengarna till sina föräldrar, hon fick betala hyra, köpa pappas bil. Men samtidigt så valde hon att jobba, för där hade hon ju sin frizon. Hon slapp vara hemma.
Men även om Shahida gillade att jobba så märktes det snart att det inte gick både att arbeta och studera samtidigt.
Hon hade ju mycket hög frånvaro till och från då hon inte kunde gå till skolan. Och det är klart, det är ju tecken på att man mår dåligt och att något är knas hemma.
Och det var något som var knas. Shahida upplevde starkt att hon särbehandlades jämfört med bröderna på ett negativt sätt. Det var något som hon inte försökte hemlighålla. Tvärtom. Hon hade det tufft hemma, som Susanne uttryckte
det. Ja, det är ju minskad frihet. Hon fick ju inte måla sig, hon fick ju inte gå på träning, utan allt fick hon ju göra i smyg. Hon kunde inte prata i telefon när man ringde, utan då smsade man ju, så ringde hon när hon kom ut liksom.
Pernilla såg samma saker.
Första gången jag träffade henne när hon kom som feriearbetare när hon var typ 16, så var hon ju direkt väldigt öppen med hur hon hade det hemma. Hon berättade ju för oss alla som hon jobbade med att hennes pappa var väldigt hård och sträng och att hon inte fick göra som hon ville och hon inte fick klä sig som hon ville och att han bestämde och pratade om att hon fick behålla sina pengar själv, han tog pengarna och hon berättade ju allting från början. Så att, ja, var öppen med det.
En gång fick Pernilla själv träffa Shahidas pappa. Då blev det tydligt att något var fel.
Alltså, jag hade ju inte sett honom så många gånger, men jag var ju hemma hos Shahida en gång och vi skulle fika tillsammans, hon och jag. Fika och sitta och snacka lite. Men då kom ju pappan och satte sig jämte mig i soffan. Och satt tyst. Han sa liksom inte hej och presenterade sig eller hälsade eller någonting, utan han bara satt och såg helt allvarligt ut och satt och kollade på sin telefon och skulle lyssna på vad vi pratade om då. Så det blev ju jättestelt och jättekonstigt.
Pernilla uppfattade vad som var syftet.
Jo, men att kontrollera så att inte vi pratade om någonting som inte var lämpligt. Eller om Shahida skulle säga saker till mig som inte hon fick säga, eller jag vet inte. Han skulle lyssna.
Det här avsnittet ska handla om en ung kvinna som ville bestämma själv över sitt liv. Var hon skulle bo och vem hon skulle leva med. När familjen planerar att hon istället ska gifta sig med en man i ett annat land och hon utsätts för allvarliga hot får hon hjälp att fly. Men det som skulle bli början på ett nytt liv blir istället hennes död. Det här är hedersmordet på Shahida. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Ja, då är det ju en person som då ser att det ligger någonting vid det här vindskyddet i Lessebo. Det här är en ganska populär plats vid Badviken där många så här brukar grilla, och det är en plats där många samlas och har picknick och sånt.
Det här är Linda Hjertén, kriminalreporter på Aftonbladet, som följt fallet med Shahida. Och precis som hon berättar så kan det här ärendet sägas börja när en man tar en promenad i Ekebacken, ett friluftsområde i Lessebo, några mil från Växjö. När han ser att något ligger vid ett vindskydd går han fram och gör ett makabert fynd. Det är en kropp, en bränd kropp. Senare samma dag når fyndet medierna.
En person hittades död utomhus i Lessebo under lördagen. Polisen utreder det hela som grovt brott. Och enligt uppgifter till P4 Kronberg hittades personen i friluftsområdet Ekebacken i Lessebo.
Kroppen är svårt bränd och det går inte omedelbart att fastställa någon identitet. Men Susanne får en dålig känsla när hon hör nyheten. Sen händer ytterligare en sak som förstärker den känslan.
Då ringde jag till henne, för då skulle vi ju träffas, tänkte, var ju tanken liksom. Då skrev jag till henne och inget svar, för hon svarar alltid. På ett eller annat vis så svarar hon ju alltid när man ville henne någonting.
Då bestämmer sig Susanne för att skriva till Shahidas man, Yasin. Han blir glad över att hon kontaktar honom och svarar henne direkt.
Och då skriver han, det var bra att du skriver, sa han, för jag har inte tagit Shahida. Och då la jag på luren och ringde 112.
Att Susanne blir orolig och larmar polisen är inte särskilt förvånande. För det senaste året hade varit turbulent för Shahida. Hon hade sedan länge tröttnat på familjens kontroll och ville bryta sig loss. Pernilla berättar.
Nej, men de kunde ju till exempel... De tryckte ju ner henne. Typ att hon var dålig, hon var liksom inte duglig, och hon skulle som sagt vara klä sig på ett visst sätt, hon skulle bete sig på ett visst sätt, och hon skulle serva hemma, och man fick ju inte liksom vara iväg, träffa vänner och göra vad hon ville.
Slöjan var till exempel en sak som inte gick att ifrågasätta.
Hon var ju tvungen att ha slöjan hemma. Det har jag ju inte, vet jag inte att flickor har behövt annars om familjen bara är närvarande. Men hon fick ju aldrig ta av sig den.
Det här förtrycket passerade inte obemärkt förbi. Flera myndigheter har under Shahidas uppväxt märkt att något var fel. Linda Hjertén berättar.
Ja, men det hade på olika sätt larmats om, både från skola och så vidare, om att Shahida levde under strikta hedersnormer. Till sakens natur, när man antingen lever i en våldsam relation eller man lever liksom under hedersnormer, är ju att man kanske själv inte är så öppen och vågar berätta om det, för att det är ett jättestort steg att ange sin egen familj, eller man ska säga. Det kan ju innebära att hela din framtid förändras. Så att Shahida själv ska ju inte ha velat medverka så mycket, men det här menar ju många kritiker att det borde ju inte förhindra ändå att utredningar liksom inleds och leder till någonting.
Det var framförallt pappan som var drivande i förtrycket mot Shahida.
Ja, enligt det hon ska ha berättat är ju att den här relationen var ganska hemsk. Han ska ha misshandlat henne. Det här är ingenting han har dömts för, men saker som det gjorts orosanmälningar om också, om Shahida också, även polisanmälde honom för. Han ska ha utsett henne för olika former av övergrepp och haft henne väldigt hårt hållen.
Sommaren 2023 hände något som kommer förändra allt. Shahida hade då sedan länge närt en dröm om att hitta en man att gifta sig med och lämna hemmet. Hon hade sedan ett par år kontakt med en man som var bosatt i Tyskland och hette Yasin. De hade träffats genom sociala medier.
Ja, men att de hade liksom haft kontakt länge, men att det bara var vänskap först, och att mamman hade sagt också att men honom kunde väl gifta mig. Hon bara nej, det ville hon ju inte först. Men sen övergick det då till kärlek.
Shahida gifter sig med honom i Tyskland i hemlighet. Men det här landar inte väl hos pappan när han får reda på det.
Han ska heller inte tyckt om när han fick veta då att Shahida hade gift sig då med en kille som han inte hade godkänt.
Efter giftermålet blir situationen hemma drastiskt sämre för Shahida. Susanne berättar.
Hon ringde och berättade att pappan hade våldtagit henne. Och då tog det ju skruv liksom. Så då så bokade vi en tid på socialtjänsten. Och fick ju komma dit. Och hon pratade och hon pratade så tydligt som bara hon kan göra. Hon fällde inte en tår, ingenting. Utan så saklig i sin berättelse.
Men hon blev ifrågasatt.
Och sen ifrågasatte de henne. Ja, men du är ju myndig, du kan ju flytta när du vill. Så jag menar, den okunskapen satte ju stopp för. Och det är klart. Det de kunde erbjuda Shahida var ju inte vad hon behövde. Så då ringde jag till en väninna i Uppsala. Jag behöver ett boende i Norrland. Känner du någon i Norrland?
Ja, Susanne och några väninner hjälper Shahida att fly. Gömma sig för sin familj. Hon lämnar Lessebo utan att säga hej då till dem. Hon byter namn, ordnar ett jobb och sen en egen lägenhet i Boden. Hur det var med våldtäkten blir aldrig utrett. Shahida berättar för polisen, men inget spelas in och inget händer. Någon anmälan upprättas inte. Knappt ett halvår senare, i februari 2024, får Shahida ett oväntat besök.
Ja, plötsligt en dag så står en av hennes bröder där vid hennes lägenhet i Boden. Och det här gjorde ju henne då, enligt de hon pratade med, väldigt rädd. Alltså, hur hittade hennes familj henne? Men samtalet med den här brodern ska ha varit väldigt bra. Men sen dröjde det inte länge förrän fler av hennes familjemedlemmar kom upp till Boden.
Och då blev hon ju besviken, ledsen, förbannad. Då behöver jag inte sitta kvar här uppe. När de ändå vet, nej, de vet väl, då kan jag ju flytta ner.
Ja, adressen är röjd och hennes familj har hittat henne. Så luften går ur Shahida.
Hon tappade liksom allt säkerhetstänk. Hon sa att skitsamma, om de ändå hittar mig, då kan jag lika väl åka tillbaka. Och familjen ska också ha liksom lovat henne att kommer du tillbaka så kommer det bli förändring. Hon skulle skaffa en egen lägenhet, vilket hon också gjorde då i Kalmar, där hon skulle bo med delar av sin familj. Hon var liksom utlovad att om du kommer hem nu så blir det annorlunda.
Så Shahida lämnar Boden. Hon åker först till sin man i Tyskland och är där en tid. Sen återvänder hon till Småland. Men familjens löften om att det ska bli annorlunda visar sig vara en lögn. Den 3 maj händer något. Och exakt vad som händer den här kvällen vet vi inte. Men en av de inblandade har gett sin version av kvällen. Det är Shahidas bror, som steg för steg berättat vad han gör under kvällen när Shahida mördas. I rätten berättar han i klartext vad som hänt. Även om han först verkar ha svårt att ta orden i sin mun och tvekar när han ska berätta.
Det händer mycket liksom henne.
Han verkar inte vilja röra vid sina egna minnen från kvällen.
Det som har hänt liksom.
Men sen, nästan viskande, kommer det.
Mördet henne liksom.
Sen, tydligare.
Jag strypte henne.
Det som händer är som följer. Den 3 maj är Shahida på väg till Kalmar. Men någonting får henne att ändra sig.
Ja, vi vet att Shahidas familj hör av sig till henne flera gånger. Hon ska egentligen till Kalmar, men av någon anledning så åker hon tillbaka med bussen till Lessebo för att träffa sin familj.
Sen sätter de sig i sin bil.
De ger sig ut på en bilfärd, hon, pappa, mamma och hennes storebror. Hon skickar något sms till en av sina andra bröder där från bilen att hon behöver någon slags hjälp, men sen blir det tyst.
De kör till ett friluftsområde som heter Ekebacken. Ett område som ligger lite avsides. De stannar bilen och sen går det fort. Brodern berättar själv.
Eller vi alla fyra satt i bilen så när jag började strypa henne, pappa tog ut mamma från bilen liksom.
Brodern berättar vad han använde för att strypa sin egen syster.
Jag strypte med hennes sjal.
Den sjal som Shahida alltså inte ville ha på sig, men som hennes familj ville tvinga på henne. Samtidigt som han stryper henne släpper alltså pappan ut mamman ur bilen, enligt brodern.
Han bara drog mamma från bilen liksom.
Enligt brodern är det bara han och systern i bilen. Mamma och pappa är utanför.
De är utanför bilen.
Det hela ska vara över på någon minut.
Jag var där i bilen så jag strypt henne. Så efter någon minut pappa kom till bilen och körde bilen vidare.
Efter att Shahida är död ska pappan och brodern göra sig av med kroppen. Brodern berättar.
Sen jag tog ner henne till vindskyddet där nere.
Väl där gör han vad han kan för att kroppen ska försvinna.
Så jag bara brände upp henne där.
Enligt brodern är även pappan med under processen.
Pappa hade hennes kläder med sig och den väska. Så han gav det till mig. Han gick tillbaka.
Enligt brodern bär pappan Shahidas kläder.
Jag tror det var en jacka och tofflor.
Enligt honom är det han själv som tänder eld på kroppen.
Jag hällde på henne så han bara tände.
Sen ska de båda lämna platsen. Men inte tillsammans.
Pappa han gick och körde bil. Sen jag gick hemåt.
Brodern säger sen att han tar sig hem till fots. Väl där vill han tvätta sig. Han har blivit varm på vägen hem.
Jag vet inte, jag bara ruschat liksom. Sen jag sprang från Eikeberg hemåt så jag känner mig lite svettig liksom.
Men han kommer återvända till vindskyddet en stund senare. För att på nytt försöka tända eld på Shahidas kropp. Den här gången har han med sig bensin.
Jag skulle lägga på henne igen och bränna mer.
Sen tar han sig hem igen. Natten passerar och på morgonen efter, den 4 maj, så hittas kroppen. Det tar 4 dagar innan polisen lyckas identifiera vem det är som hittats i vindskyddet. Och det är 22-åriga Shahida som hittats död. Allt talar för att hon blivit bragd om livet. Och samma dag som hon identifieras ringar polisen in 3 misstänkta.
3 personer greps under onsdagskvällen misstänkta för delaktighet i mordet på en person i Lessebo helgen som gick. Vad de 3 personerna är misstänkta för framgår inte ännu, men utredningen gäller mord. Offret som hittades i ett vindskydd i friluftsområdet Ekebacken är numera identifierad och anhöriga har underrättats.
De gripna är Shahidas familj. Och att misstankarna direkt riktas ditåt överraskar ingen i Shahidas vänkrets.
Ja, alltså dels fanns det ju en dokumenterad hotbild mot Shahida från hennes egen familj. Hon hade ju ganska nyligen också dessutom då polisanmält pappan för våld under lång tid. Så att misstankarna riktas mot hennes familj är ju inte konstigt.
Vid det här laget förstår vännerna att det är Shahida som blivit mördad, även om det inte bekräftats någonstans officiellt. Susanne på skolan hade anat oro direkt när det inte blivit några svar på hennes kontaktförsök och därför anmält Shahida som försvunnen. Pernilla vill helst inte tro att det är sant.
Nej, men det första var ju när jag sitter på tåget hem på söndagen då. Så skickade mina vänner här i Växjö artiklar då om att de har hittat en död kropp i Lessebo. Och där och då tänker jag faktiskt inte att det är Shahida. För min bild var ju ändå att, liksom att jag hade liksom, nej men det kommer nog lösa sig det här. Så tänkte jag. Så det var inte förrän på måndagen sen när jag kommer till jobbet då. Som min kollega säger, för då står det ju i tidningen i Smålandsposten på måndagen där att det hittats en död kropp. Och då säger min kollega bara, jag bara inte är Shahida. Och då blir jag bara så här, nej men va? Nej men det kan ju inte vara. Nej men gud, nu blir jag nervös, nu måste jag gå och ringa henne. Så jag gick iväg och ringde henne. Och då kom jag ju till mobilsvar och då blev jag ju jätteorolig. Och då började mitt hjärta slå, jag bara, fan, nej. Så skriver jag till henne på Snapchat. Och då blir jag ju först jättelättad, för då kan jag se att de här pluttarna, så jag ser att det är någon som svarar. Jag bara, jag blir så skitlättad, bara hon svarar, det är hon. Så jag väntar ju otåligt på vad det är jag ska få.
Men kort senare får hon en video.
Men då får jag ju en video från Jasen. Och det är ju han som har liksom loggat in på hennes Snapchat då. Och går och pratar och säger att, vet du vad Shahida är? Jag har, alltså på engelska då. Jag har försökt nå henne sedan i fredags. Hon har varit försvunnen sedan i fredags. Och då fattade jag bara, shit.
Men vännerna får inte bekräftat vem det är som hittats död. 3 dagar senare klarnade. Pernilla får ett samtal från en annan väninna.
Och storgrät. Och sa det att nu har familjen blivit hämtad. Och då liksom typ, det är liksom så här, det är Shahida. Då var det liksom, då bröt vi ihop, och då hon och jag.
Efter gripandet fortsätter utredningen mot Shahidas mamma, pappa och bror. Polisen gör snabbt en rad fynd som stärker bilden av att de gripit rätt personer.
Ganska snart så kan man ju också dels hitta övervakningsbilder, att man ser att Shahida åkte tillbaka till Lessebo den här kvällen. Hon går på en buss. Man ser övervakningsfilmer när delar av hennes familj rengör den här bilen dagen efter som hon har dödats i. Och det finns ju också sms-konversationer mellan dem som dels visar hur Shahida var på väg dit den här aktuella datumet, men också om de olika schismer och, som har funnits innan.
Utredarna hittar dessutom en rad ljudmeddelanden från pappan till Shahida som ytterligare stärker tesen.
Du har gjort mycket hänsynslöst och du har dödat hela familjen. Det är ett vanheder och vi har blivit smutskastade. För Guds skull och för din familjs skull. Kom igen, det här är en vanheder. Kom tillbaka, det här dåliga namnet passar inte oss. Du ska offra för att jag inte ska vara vanheder hos andra. Mitt huvud ska inte vara böjt hos andra. Du är som en hund. Du är inte som en pashtunflicka. En pashtun lever inte på det sättet som du lever. Vi är pashtuner. Vi är inte oäkta pashtuner. Må Gud straffa dig. Gud ska förstöra dig. Och jag ska knulla dina smutsiga ögon. Du är en belastning för mig. Du har belastat mig så mycket. Så mycket belastning. Jag svär på Gud. Under hela mitt liv har jag inte haft så mycket belastning. Min kuk ska vara på ditt smutsiga ansikte, åsna.
Men det kanske tyngsta beviset kommer från familjen själv. För en bit in i utredningen så erkänner brodern. Han berättar vad som hänt.
Det är han som har dödat sin egen syster. Och han beskriver ju också varför. Hur pappan liksom sa det, att hon måste dö för att den här, deras familjs heder skulle bevaras. Hon ansågs ju ha kränkt den genom att gifta sig med en man som inte var godkänd av familjen och genom att leva det här livet i frihet då.
Förklaringen är att det liv hon levt, bland annat under månaderna i Boden, har kränkt familjens heder.
När hon flyttade till Boden så det var ju första gången som hon cyklade, satt på en cykel. Det var första gången som hon fick rida. Det var första gången som hon fick träna på ett gym utan att någon hade någonting emot det. Första gången som hon kunde gå utan förkläde på stan. Första gången som hon fick prova att köra en bil. Så att den här unga flickan eller kvinnan hade ju levt ett liv under väldigt hårda normer.
Men alla i familjen erkänner inte. Pappan fortsätter neka.
Ja, pappan nekar och han menar också att det inte finns, att familjen har ingen hedersproblematik överhuvudtaget.
Utredningen pågår i månader. Och sen i januari 2025 väcks till slut åtal.
22-åriga Shahida hittades död och delvis bränd i ett friluftsområde i Lessebo i maj förra året. Tre av hennes egna familjemedlemmar, två män och en kvinna, häktades för mord. Och under måndagsförmiddagen väcks åtal.
Pappa, mamma, bror. De är åtalade allihopa för att, som det heter, gemensamt och i samförstånd har mördat Shahida. Föräldrarna nekar, sonen erkänner. I februari inleds rättegången. När pappan förhörs tar åklagaren Anna-Karin von Schultz bland annat upp Shahidas giftermål. Pappan svarar genom tolk.
Fick Shahida själv välja vem hon skulle gifta sig med?
Ja, såklart. Självklart. Hon hade rätt 100%.
Så det var möjligt för henne att gifta sig med en man som du kanske inte gillade?
Ja, det hade inte varit något problem. Det kunde hon.
Visste Shahida om det, att hon hade den rätten?
Ja, det visste hon.
Ja. Så hur kommer det sig då att hon åkte till Tyskland och gifte sig i hemlighet utan att informera vare sig dig eller övriga familjen?
Jag kan inte uttrycka mig om det här, och det var hennes eget beslut.
خبل اكلم ده امور سيرتيبات كي اموري بده خبر ده.
Det var inte bara, hon gjorde inte det här på egen hand. Hon hade kontakt med sin mamma och mamma hade koll på det.
Åklagaren påpekar att mamman sagt tidigare under rättegången att hon sagt nej till killen i Tyskland. Men pappan hävdar att familjens plan var att åka ner till Tyskland för att träffa och lära känna Shahidas man. Åklagaren tar sen upp flera av de meddelanden som han skickat till Shahida.
Varför skickar du då meddelanden till henne där det uttrycks att det hon har gjort är hänsynslöst, att hon har dödat hela familjen, att det är vanheder, att vi har blivit smutskastade och att hon inte ska göra det här och inte göra fara för sin egen skull, för sitt livs skull och för sina sex bröders skull?
Därför du är säkert en mamma, och när man blir av med en familjemedlem och försvinner, och det är klart man blir orolig och man blir saknad, och det är därför jag tänkte skicka dessa meddelanden. Har jag skickat annars, det handlar inte om skam eller vanhedrande.
Men du uttrycker ju att det är vanhedrande och att ni har blivit smutskastade. Vad menar du med det?
Så det som jag har sagt, det är bara ordspråk, och det är som i svenska språket man också använder skitsamma eller något, då menar man inte det.
Ja.
Så det har ingen betydelse, dessa ord som jag har använt i meddelandet.
Pappan medger att han sagt som åklagaren påstår, men understryker att det bara är saker man säger när man är arg, utan att mena något. Åklagaren undrar varför han då var arg.
Så det här är inte att, om att jag har blivit arg. Det här är sorgen och inom mig att jag saknade henne och att hon var försvunnen.
Åklagaren fortsätter fråga om andra meddelanden.
Det har översatt så här. Vad gör du om du ska gifta dig och du ska få barn? Jag svär på Gud att folk ska säga att det här är den här horans barn.
Av
för Guds
skull
och för din familj. Kom igen, det här är vanheder. Kom tillbaka.
Ja, det stämmer. Det här har jag sagt. Och för att försöka övertala henne liksom till detta. Det här att om 10 år, 9 år eller under tiden som du är borta, att folk kommer att prata om det, att hon var borta och hon har barn. Jag kanske har sagt det och till och med berättat för henne att det här är i livsglädje liksom att gifta sig. Det är ingen fara, du får göra det.
Mm. Betyder det att du var lite orolig för vad andra människor skulle tycka och tänka kring att hon hade lämnat hemmet?
Nej, jag brydde mig inte om andra, vad de skulle tycka och tänka. Och jag brydde mig om min egen familj som var ledsna. Mm.
Det finns ju fler meddelande på samma tema där det står ut översatt att vi är vanhedrade, vi har blivit vanhedrade. Du ska offra för att jag inte ska vara vanheder hos andra. Mitt huvud ska inte vara böjt hos andra.
Jag har menat där att hon skulle bara komma tillbaka, och det betyder inte, jag har inte menat något heder eller någonting vanhedrande eller att offra sig. Jag har menat att hon skulle komma tillbaka.
Men är det det du säger då, menar du? Att snälla kom tillbaka? Eller har du uttryckt dig på det här sättet? Att hon ska offra för att du inte ska vara vanhedrad?
De 3-4 meddelanden ni har tagit fram. Det finns flera meddelanden om ni har gått igenom allihopa. Så där kan ni se annat positivt som jag har sagt.
Men min fråga, Sisu, handlar ju om de här meddelandena. Har du uttryckt dig på det här sättet att Shahida ska offra för att du inte ska vara vanhedrad?
Nej, jag har bara bett henne att komma, och dina bröder är ledsna, mamman är ledsen och vi är ledsna. Och var snäll och kom tillbaka.
Du har inte sagt någonting om att hon ska offra för att du inte ska vara vanhedrad. Är det rätt uppfattat?
Jag säger inte att jag kan inte ha sagt det. Jag kanske har sagt det, men att man blir uppgiven och besviken, så kan man uttryckligen säga saker och ting som man inte menar.
Okay.
När han är överbevisad om att ha sagt saker medger han dem till slut, men hävdar att han inte menat det han sagt.
När jag läser de här meddelandena så får jag ju intrycket av att det är skamligt. Det är vanhedrande för dig men också för andra att Shahida inte längre är hemma hos sin familj. Och jag får intrycket av, precis som jag nämnde tidigare, att det här ger upphov till funderingar. Vad ska andra tycka och tänka? Hon kanske har kontakter med män. Hon är en opolitlig kvinna. Brödernas framtid kan bli förstörd. Och nu kan du få kommentera det. Vad menar du med de här meddelandena när du uttrycker det på det sättet?
Ja, det är din egen åsikt. Där kan jag säga att jag inget menar det. Eller min åsikt är hur jag uppfattar det. Eller hur jag tänkte det. Jag tänkte på min egen familj, ingen annan. Och jag brydde mig inte om vad folk säger och inte säger.
Så de här meddelandena handlar inte om att du tyckte att det var skamligt och vanhedrande?
Nej.
Var det någon risk för barnens framtid att den skulle bli förstörd?
Risken var för deras mentala hälsa eftersom de var ledsna och grät hela tiden.
Jag tackar att stanna där så länge.
Tack för det. Och därmed så pausar vi förhöret.
Den 2 april 2025, några veckor efter rättegången, meddelas domen. Radions P4 Kronoberg rapporterar.
Shahidas pappa och storebror döms till långa fängelsestraff för mordet på 22-åriga Shahida i Lessebo. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern 16 år för mord och grovt gravfridsbrott. Motivet till mordet var att återupprätta familjens heder enligt domen. Bland annat hade Shahida gift sig utan faderns godkännande.
Pappan har inte rent fysiskt utfört mordet, men han döms ändå som gärningsman eftersom han haft en så avgörande roll. Det är han som har beslutat att Shahida skulle dödas och sen förmått sonen att utföra det enligt domen. Ett syfte med mordet har varit att tysta Shahidas påståenden om sexuella övergrepp. På det sättet har brottet syftat till att dölja annan brottslighet. Shahidas dödskamp kan antas ha varit förhållandevis utdragen och förenad med stark dödsångest. Mot den bakgrunden döms pappan till livstidsfängelse. Men brodern, som alltså erkänner att han ströp Shahida, har, som det framhålls i domen, stått under starkt inflytande av sin far, som en del av den kultur och moral som rådde inom familjen. Brodern har varit mycket ångerfull och har därför medverkat på ett sätt som underlättat utredningen. Med hänsyn till de omständigheterna bestäms hans straff till 16 år. Mamman som var med vid tillfället frias helt, även om tingsrätten konstaterar att det mesta talar för att hon kände till att Shahida skulle dö den här aktuella dagen. Hon hade uppsåt att främja gärningen. Men för att kunna dömas krävs att mamman även haft uppsåt till själva mordet i gärningsögonblicket. Både hon och brodern har berättat om att hon slits ut ur bilen av pappan när hon förstod att mordet skulle ske och försökte ingripa. Rätten har kommit fram till att brodern vill att skydda sin mamma och att hans uppgifter därför inte är helt tillförlitliga. Men vid en samlad bedömning anser rätten att det inte kan uteslutas att det gått till på det sätt som de berättat. Och därmed ogillas åtalet mot mamman. Hon frias. För Susanne och Pernilla som följt rättegången känns domen, som också senare fastställts i hovrätten, ändå som en upprättelse. Vi hör Pernilla.
Ja, men absolut, absolut. Jag satt ju och lyssnade på med pappans försvarstal där han liksom blånekar totalt och sitter och hävdar att Shahida var fri, hon fick göra vad hon ville. Vad pratar ni om? Jag är inget monster. Vem skulle kunna göra så här mot sin dotter? Jag förstår inte vad ni pratar om. Vänta ni bara, rättvisa ska skipas. Ni ska få se. Jag kommer bli fri. Så att, ja, nej. Det var väldigt skönt att rättvisan fick skipas. Mm.
En fråga som väcks i fallet Shahida är om någonting kunde ha gjorts annorlunda för att förhindra det som hände. Linda Hjertén, reporter på Aftonbladet, tror det.
Ja, det tror jag, och det är väl många med mig som tror det, att väldigt många av den här typen av brott faktiskt skulle kunna förhindras. Många som till exempel föreningen GAPF, som står för Glöm aldrig Pela och Fadime, två kvinnor som hedersmördades, menar ju att det finns en rädsla bland myndigheter att ta i den här problematiken, av rädsla att man ska bli kallad för rasist eller främlingsfientlig. Men snarare kanske det blir tvärtom, att vi sviker de här tjejerna dubbelt, och killarna, för det är ju också killar som utsätts för den här typen av våld. Och att vi i samhället kanske måste bli bättre på att identifiera det här, för att det är en annan typ av brottslighet när kanske en hel familj, kanske en hel släkt vill det illa, än om bara en specifik person vill det.
En annan som funderat över om något hade kunnat göras annorlunda är Pernilla, som också funderat över om hon kunde ha gjort något annorlunda.
Jag grubblar ju jättemycket på det och tänker att det är en balansgång mellan att, alltså, släppa taget och lita på att allting ska gå bra, eller man ska försöka liksom lägga sig och ta över. Jag kände ju lite där då när hon kom tillbaka att jag trodde att det var under kontroll, men nu känner jag ju att jag ångrar att jag inte, men som typ när jag ringde och hon grät, så, men varför liksom tog jag inte mer kontakt med henne, varför försökte jag inte jaga henne, varför försökte jag inte kolla upp vad som hade hänt. Men sen samtidigt så tänker jag, för hon var ju ändå väldigt noggrann med att hon följde aldrig med sig, för han frågade ju ofta så här, även innan det här med Boden, det är liksom typ att pappan och hon skulle gå ut själva, då sa hon alltid nej. Hon liksom, hon ville ju, hon tänkte, försökte ändå skydda, att hon skulle skydda sig. Men oavsett, tänker jag, om jag hade varit mer på, så hade jag ju nog inte kunnat stoppa just att hon valde att följa med, för att mamman följde ju med ner. Alltså, det hade hon nog gjort i vilket fall. Jag tror att hon kände sig trygg för att mamman var med. Så mamman, pappan, brodern, de skulle prata om resan till Tyskland dagen efter. De skulle planera. Sen varför de var tvungna att åka till Ekeback och göra det kan jag inte begripa i sig, för det kan man göra hemma. Men hon hade ju nog kanske följt med ändå, eftersom mamman fick med henne. Och det hade ju ingen kunnat göra någonting åt.
Nej.
Både Pernilla och Susanne känner att de gjorde vad de kunde som medmänniskor när samhället inte räckte till. För det finns faktiskt myndigheter som har ansvar att bistå när enskilda söker hjälp, påpekar de. I det här fallet är det åtskilligt som brustit. Inte minst när Shahidas hemliga adress röjdes. Det behövs en ordentlig uppryckning, framhåller Susanne.
Det finns hjälp att få, men däremot så tycker jag att utifrån en myndighetsperspektiv så måste det ju vara enklare liksom att kunna be om hjälp. Det ska ju finnas ett klart paket liksom, om en flicka ringer och berättar. Man ska inte tveka en enda sekund, för det är ingenting man ringer och hittar på, att man är utsatt liksom. Och då ska det finnas, då gör vi det och det och det och det och det. Sen är det väl bara att det finns folk som är volontärer och hjälper till på sitt vis liksom. Såklart att det finns. Men annars också, för i vanliga civilsamhället, man ska ju inte stå och titta på. Vid minsta misstanke så ska man ju göra någonting. Man ska vara orosanmäla redan när små flickor inte får vara med på idrotten. Små flickor tycker om att ha idrott.
Framförallt handlar det om att aldrig sluta prata om hederskulturer som fortsätter att kräva liv mer än två decennier efter de första uppmärksammade hedersmorden, där offren hette Pela och Fadime.
Det är ju liksom skärpning för de sociala myndigheterna, bland annat. Och inte blunda för det, för det händer jämte dem. Det händer i lägenheten bredvid, det händer överallt. Och så länge vi inte säger någonting så accepterar vi ju det. Det är ju min inställning till att man är så, ja, svarar på frågor och ställer upp när ni pratar och så vidare. För är vi tysta så håller vi med.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio P4 Kronoberg. Pappans meddelanden är upplästa med hjälp av AI. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.